Mitt starkaste minne är hur de ryska soldaterna hungriga kröp fram ur gömslena i sina källare och bombskydd. Annat var det när kriget började. Det bar om mat och vi gav dem vår soldatranson. Ja, vi gav dem det vi hade. Vi delade vårt bröd med dem och vi gav dem mediciner. Och så berättar Daniel Shishkov som var överste och ledde division nummer 230 i den sovjetiska röda armén under de avgörande slutstriderna i Berlin våren 1945. Alltså när detta talas in 40 år sedan. Shishkov, han fyller 80 år nu i sommar och tillhör den grupp veteraner som håller på att dö ut men som ännu kan berätta. Vi hade fått veta att Hitler beslutat sätta hela tunnelbanesystemet under vatten och eftersom vi visste att kvinnor och barn hade sökt skydd där skyndade vi dit för att rädda dem. Vi räddade dem trots att vi tänkte på att de tyska fascisterna dödat så många av de våra i Ukraina och Vitryssland när kriget började. Hitler sa ju att hela nationaliteten skulle utrotas. Men vi räddade dem för det var inte det tyska folket som var skyldig utan fascisterna, säger Shishkov. Och så Shishkov tar på sin mage och pekar på ett märke i pannan. Jag blev själv allvarligt sårad, säger han. Det var under stridens allra sista timmar, den 2 maj. Och jag hade fört fram ett batteri soldater till frontlinjen för att förstärka den högra flanken. Då ville vi beskjuta med granatkastare. Jag har fortfarande splitter i kroppen. Man har föreslagit operation men jag tycker det är onödigt. Jag tycker jag kan stå ut med det skämt. 20 miljoner ryska soldater och civila fick sätta livet till under kriget. Enligt statistiken fanns det inte en enda familj som inte förlorat någon anhörig. Minnena från kriget är outplåniga. En äldre rysk kvinna berättar för mig att hon var 10 år när kriget bröt ut. Hon minns hur svårt det ofta var för barnen på grund av bristen på mat. Hon berättar för mig med tårar i ögonen hur hennes mamma brukar sjunga för henne och hennes 5 syskon på kvällarna för att de skulle glömma bort sin hunger och somna. Kan ni i väst egentligen förstå detta, säger hon. Det är mot bakgrund av detta lätt att förstå upprördheten när man i väst ifrågasätter vad som enligt sovjetisk historik är en självklar sanning. Att det var det ryska folket som gjorde de största uppoffringarna för att besegra Nazityskland. Visst är det så att Tredje riket kunde besegras genom de allieras gemensamma insatser. Men på samma gång säger man, måste man komma ihåg att den viktigaste slagen ägde rum på den sovjetisk-tyska fronten. Och att det var Röda arméns bidrag till segern över fascismen som var avgörande. Att, som det heter väst, den sovjetiska offensiven blev möjlig genom att Hitler var tvungen att strida också på andra front i Nordafrika och Italien är nonsens, säger de sovjetiska militära analytikerna. Det var i öst som tyskarna koncentrerade sina krafter och ännu i början på 1944 hade Hitler 245 divisioner i öst mot bara 21 på alla de andra fronterna. Dessa siffror talar för sig själv, säger det. Den 25 april skedde inbrytningen i Berlin och överste Shishkov blev ögonvittne till hur man till slut tog sig in i Hitlers sista fäste, bunkern under rikskansliet. Jag såg hur han låg bränd på gården till rikskansliet. Det fanns en trädgård med en stenmur runt omkring och han låg där på gården inlindad och bränd. När man plockade fram honom var nedre delen av kroppen ännu inte bränd men huvudet och händerna sönderbrända. Man kunde ändå känna igen ansiktet. Eva Braun fanns inne i bunkern där hon låg på en trappa. Också hon var bränd, men hur hon hamnade där vet jag inte. Är du övertygad om att det var Hitler? Ja, det är jag. Vi fortsatte framåt i bunkern och i ett stort rum låg Goebbels och hans fru och 4 barn döda. Barnen såg levande ut men var döda. Vad gjorde ni med kroppen? Vi gjorde ingenting, vi bara tittade. Vårt begravningskommando tog ut den och gjorde rent och gick därifrån. Var det inte konstig känsla att stå där och titta efter alla dessa svåra krigsår? Vi tittade länge och våra läkare undersökte allt. I en av Hitlers fickor hittade de ett porträtt föreställande Hitler och Eva Braun. Det var gjort i porslin och därför var det inte bränt. Då förstod vi att det verkligen var Hitler. Trots att man inte ska säga så inför en död människa kunde vi inte motstå att säga att en hund förtjänar en hunds död. Och sedan kom folk från USA, England och Frankrike. Och vi fick order om att gå och jag vet inte längre vad som hände med kroppen. Vanligtvis får krigen, det stora fosterländska kriget, som det alltid heter på ryska, mycket stort utrymme i sovjetiska massmedia. Nu är det rena orgierna. Tidningarna har sida upp och sida ner med livfulla beskrivningar av alla möjliga krigsslag på alla möjliga fronter som hade kriget brutit ut igen. I tv avbryts radio, nyhetssändningarna av information om vad som hände idag för exakt 40 år sedan. I en kanonada bilder rusar tappra soldater och Röda armén fram mot den hägrande segern. På bästa sändningstid visas en påkostad dokumentär i flera avsnitt som heter Segerns strategi. Och hart när varenda kväll visas långfilm på temat Tapper soldat offrar allt för fosterlandet. På teatrarna är likadant och en oändlig rad böcker skrivs. Bland annat utarbetas en ny krigsencyklopedi. I centrum står veteranerna, de mest ansedda medborgarna i Sovjetunionen. Det är det som var med, det är det som kan berätta. Det har blivit en symbol för försvaret av fosterlandet och försvaret av det socialistiska systemet. Inte bara Sovjetunionen utan hela Östeuropa. Man understryker alltid hur många ryska soldater och officerare som fått sätta livet till för att rädda Polen, Tjeckoslovakien och så vidare undan den tyska fascismen. Och man förväntar sig tacksamhetsskuld. När Sovjetunionen den 9 maj 1985 firar 40-årsjubileum av segern kommer dessa veteraner, inklusive Överskurskiskov, att samlas framför Bolshojsteatern eller i Gorkiparken i Moskva i sina bruna medaljtyngda uniformer. Förutom ytterligare medaljer kan man glädja sig åt att Sovjetledningen beslutat att ge dem ännu större fördelar. Det handlar om högre pensioner och förbättringar i sjukvården. En krigsveteran tillhör Sovjetsamhällets utvalda. Han behöver aldrig stå i kö. På offentliga inrättningar finns alltid en skylt som säger att krigsveteraner har rätt att bryta kön och ställa sig först. Det betyder mycket i ett land där en stor del av det dagliga livet just består av att stå i kö. En krigsveteran får också telefon och bostad vid sidan av alla väntelister och han kan en gång om året åka järnväg för halva priset vad han vill. Och en krigsinvalid står ytterligare i en klass för sig och får dessutom dubbel pension och en liten bil av märket Saprojets heter den. Ironiskt nog kallad den ryska Volkswagen. Men för detta överste Shishkov går helst trots sina 79 år och trots granatsplitter i kroppen. Onsdagen den 8 maj är det 1985 är det 40 år sedan Hitlers rike och därmed Bismarcks Tyskland sjönk i graven. Det skedde i Ragnarökstämning av liklukt och kadaverstank, eld och aska, muller och dån, men också med blankputsade ceremoniell stelnad och uniform prålighet. Kriget börjar och slutar gärna i paradtakt. Bestövlad, behandskad och behängd med glittrande utmärkelser av nazistemblemet i guld samt med höjd marschalksstav, det var, betonade han, den enklare interimsstaven eftersom det besatta originalet var ganska tungt att bära, inträdde generalfältmarskalken Wilhelm Keitel i den sovjetiska marskalken Zhukovs högkvarter i Berlin, Karsthof, för att verkställa till sitt sista ämbetsuppdrag som chef för den tyska krigsmaktens överkommando. Undertecknandet av Tysklands totala och villkorslösa kapitulation i andra världskriget. Vilket samma land anfallsvis ifrågasatt 6 år tidigare. Intet annat ljud hördes i rummet under den summariska finalceremoni än pennans raspande gång över pappret. Sedan reser sig den besegrade fältmarskalken, smällde ihop klackarna och fällde ut högerarmen som en semafor till den sista Hitlerhälsning, vilket besvaras med orörlighet och tystnad. Härefter uttogade Keitel på stela stövelben samt krönte slutligen sin således onekligen tämligen smaklösa sorti men att med god aptit förse sig ur den champagne- och kaviarbuffé som ryskarna chevalereskt dukat fram åt de tyska kapitulatörerna. Därpå avfördes han från scenen för att avlövas och så småningom hängas. Krig har sina konsekvenser. Utanför den beskrivna avslutningsceremonin kunde detsamma beskådas i sin vidsträckta ohygglighet. Detta är det nya Kartago, sa den amerikanske presidentrådgivaren Harry Hopkins bestört när han stod och tittade ut över den brinnande och pyrande ruinhögen Berlin. Och utan om den bredde sig i all oändlighet än mer förstummande, fasansfulla vyer. 55 miljoner döda på slagfälten, i koncentrationslägers massgravad, i tortyrkällare under splittorna av kullslagna städer och byar. Det var Adolf Hitlers livsverk. Kriget, som var denna maktdruckne, destruktiv figur sensommaren 1939 satt igång, hade redan sedan ett par år varit avgjort. Hans härförare hade vetat det. De hade länge rapporterat om brutna fronter och knäande divisioner. Men i Hitlers krig spelade armén hästens roll. Ryttaren som piskade på var den enväldige diktatorn. Någon krigsplan hade den aldrig haft. Hitlers enda syfte var mål var likvidering. Det ordet hade växt fast i hans hjärna. Likvidering, underordnade och förslavande av Europa, inklusive hela Ryssland. Hur det skulle gå till bestämde han själv och endast han. Planering och framtid sköt han ifrån sig och sina improvisationer, befängda den i slutskedet den var, presenterade han som genial institution och fältherrekunnande. I första världskriget hade han varit korporal och kompaniordnans. Överfallstekniken gick bra till en början och världen stod en lång stund lamslagen. Även tyrannkollegan Stalin, vilken satsat ett kort i rävspelet och ingått i en ropakt med Hitler, hur väl vetande att det var dödsfienden han kohandlade med. Sommar 1942 behärskade nazistiska trupperna en frontlinje från Spaniens gräns upp till Nordkap och drev sina motståndare över egyptiska gränsen i Nordafrika. Hitler var herre över hela Europa och i öster rullade hans pansarkolonner fram över Asiens stepper. Hakorsflaggan smattrade från den snöiga toppen av Elbrus, det högsta berget i Kaukasus. Och när höstregnen började falla belägrade sjätte armén Stalingrad vid Volgas strand. Just där, i isblåst och förstelnade vinterköld och samtidigt i Afrikas brännande ökensand runt El Alamein vände krigets tunga och knirkande järngul. När den gigantiska kampen gick in i sitt fjärde blodiga år var Hitler en besegrad man. Han begrep det men vägrade acceptera det. Och minst under Stalingrad, där den ryska motoffensiven vältrade sig över och krossade general Paulus sjätte armé, stod det klart för honom. Men han vände ryggen åt den förfärande verkligheten. När hans generaler försökte förklara det för honom hotade han att spärra in den på sinnessjukhus. Och när den mest klarsynte och erfarna av dem alla, generalstabschefen Guderian, sade honom rent ut att östfronten är ett korthus, då kvitterade Hitler med att avskeda honom. Så fortsatte vanvetesritten mot avgrunden med en allt mer utmejlad och dålig skodd häst, armén, och en allt mer desperat och verklighetsfrämmande ryttare, diktatorn. Den 30 januari 1945, på dagen 12 år efter sitt makttillträde, höll Hitler sitt sista radiotal till den krigströtta och desillusionerande nationen. Det var en gubbes släpiga och hesa röst som knastrade ur de tyska radioapparaterna. Den skrovliga appellen om kraftansamling inför slutsegen slocknade i sin egen tomma ihålighet. Och det fjärran mullret från en lavin av soldater och vapen som välde fram österifrån. Med förfärande tydlighet började gå upp för tyskarna vad som väntade dem. Segerfanfarerna hade tystnat. Men 2,5 miljoner man, 50 000 kanoner och 7 000 stridsvagnar och 8 000 flygplan bröt den sovjetiska slutoffensiven som en gigantisk murbräcka genom de vacklande tyska försvarsfronterna. I väster gick de amerikanska och brittiska invasionsstyrkorna över Ren. Ja, så såg det ut på 12-årsdagen i Hakorsväldes bastion som i jubel och fackelsesken utropats som ett tusenårsrike. Ett upprasat korthus, sammanknycklat och söndertrasat till kaos. Adolf Hitlers slavstatsimperium hade krympt till en bunkerhåla i Berlin. Där satt han, 12 meter under jorden, själv hopkrympt till en askgrå darrande åldring vid 56 års ålder. En spöklik figur som inte längre kunde skilja på dag och natt. Aldrig någonsin och ingenstans i historien har väl förr eller senare några sådana vansinniga, makabra och morbida scener utspelas som det som i detta ynkna gryt i Europa våren 1945 fullbordade nazistrikets dödskamp. Viljelöst spelade decimerade diktatorshovet av generaler, chaufförer och kammartjänare, adjutanter och sekreterare med i den förvirrande föreställningen som hölls vid liv av verklighetsförvrängning och självbedrägeri. Medan bunkerns väggar och tak skakades av detonationer från ryska artilleriet som nu sköt från ställningar i stadens utkanter, klamrade sig den sömnlöse och medicindrogade fyren fast vid en fantom. Dirigerade arméer som inte existerade röt order om undsättning och motanfall till reservstyrkor som länge sedan upplöst i panisk flykt. Han drev det meningslösa dödandet till absoluta slutet. Ända till dess bara några gubbar och småpojkar återstod av hans förblödda krigsmakt. Och ända till dess slaget om det brinnande Berlin nått sin final i gatustriderna några hundra meter från hans jordhåla. Då först gav han upp, och även sin sista kraftansträngning ägnade han åt hatet. Något annat fanns inte i hans hjärna och tankar. Ingen rörelse, inget meddelande om någon annan än sig själv. Ingen mer än han själv, sade han, var i den stunden att beklaga. Inte han, utan den tyska nationen var det, som misslyckats. Det hade svikit honom i uppgiften att likvidera och förtrampa. Därför förtjänar det nu ej bättre än att själv likvideras och förtrampas. Det var Adolf Hitlers sista ord till sitt folk. Även den tiraden som avlossades natten till den 30 april övergick han till att i all hast ordna sina mer privata angelägenheter. Han skrev sitt testamente och gifte sig med Eva Braun. Ett bröllop till makabers salut av det ryska artilleriet. Efter vigselakten serverade champagne, varefter den nygifta drog sig tillbaka för att gemensamt begå självmord. Då hade amerikaner och ryssar redan för 5 dagar sedan mötts i Torgau vid floden Elbe, och i Berlin fullbordades nazistens gudavskymning. Medan de tjutande granaterna låg som en eldmatta över regeringskvarteret och i Brandenburg-tor och slog gapande hål i rikskansliets granitväggar, brann Hitlers och hans hustrus lik i ett väsande och spökligt flammande bensinmål i en krivalgrop utanför bunkeringången. I citygatorna mellan de instörtande byggnaderna runt Potsdamer plats rasade gatstrider. Låg stupade soldater bland hästkadaver och utbrunna stridsvagnar. Och mitt i detta inferno jagade SS-kommandon desertörer, vilka släts upp i sina gömslen och hängde sig närmast lyktstolpe. Det var slutvinjetten över nazismens 1000-årsrike. Och när allt sålunda var slut begick även den diaboliske propagandaministern Goebbels självmord i bunkern tillsammans med sin hustru och sina 6 barn. Men först sedan han profetiskt förklarat att när det här kriget är slut kommer en järnridå att gå ner över Europa. Ett par generaler avslutade självmordsorgien, reste av hovet, resten av hovet smög sig ut som råttor i bunkerhålan. Men de flesta slogs omkull i granatregnet eller greps av ryska soldater. Den 7 maj 1945 kapitulerade generalöversten Jodl för general Eisenhower i dennes högkvarter Reims, och dagen därpå skrev alltså Keitel på samma slutliga dokument inför Sovjets Zjukov. Spelet var slut och i Tyskland stannade alla klockor på noll. Vad ska man nu fira 40-årsdagen av den stunden? Befrielsen från nazi-ekot naturligtvis. Det kommer att resas i åtanke med klockringning, minnesgudstjänster, statsmannatal, gravsmyckningar i alla de länder som i våldets och lidandets långa år var härtagna av Hitlers hejdukar. På sina håll också med lysande och stövelblanka parader. Men inga och aldrig så ståtliga ceremonier lär kunna förta bitterheten hos alla dem som, för vilka befrielsen bara blev en bryskt utsläckt illusion. Vilken befrielse i dess rätta mening kan firas i de ockuperande baltiska länderna? Eller i de bajonettbevarade valsallstaterna i öst? Den 8 maj för 40 år sedan, detta alltså var 1985, var också stunden då inte bara Tyskland utan världen delades. Hitlers krig var inte ens slut förrän misstänksamheten mellan de segrande vapenbröderna växte till öppen osämja och reste en ridå av järn mellan supermakterna. Den muren har inte de 40 åren förmått att vittra. Tvärtom har den förstärkts och med så grymma vapen på ömse sidor att sannolikt inte ett liv blir övrigt den stund det är vrede eller misshugg avfyras. Intet av allt detta tog det vara något att fira. Och Tyskland, visst befriades det. Även det tyska folket får från denna ondskans makt. som regerat den med järnnäve i 12 år. Men ingen kan bestrida att den regimen helt legitimt valdes av samma folk. Det är något man helst idag inte vill minnas. Och själva befrielsen kämpade ju tyskarna förbittrat emot det sista. När den slutligen kom betraktades den för övrigt alls inte som någon befrielse utan som ett katastrofalt nederlag och sammanbrott. Att fira något sådant, säger man nu i den något förvirrade debatten inför hanterandet av den 8 maj 1985, skulle vara alltför ömtåligt och av alltför många kunna uppfattas som en förnedring av de landsmän som är pliktskyldigast kämpade och föll, inom parentes, för fel sak, men ändå. Miljoner människor som alltjämt sörjer sina döda på krigskyrkogårdar under förintelselägrens massgravkullar kommer inte att förstå ett dyft av den officiella ceremonin kring den 8 maj 1985. Människor har betydligt djupare och sårigare är än bara från 1945 och som framförallt ryggar för talet om 8 maj som dagen för det tyska sammanbrottet. Heinz Galinski, ordförande för den lilla spillra som efter kristallnatt, deportationer och holocaust är kvar av den judiska församlingen i Berlin, minns mycket väl den 8 maj 1945 och alltsammans dessförinnan. Han hade mirakulöst nog överlevt både Auschwitz och Belsen och tog sig med stor möda och brittisk hjälp till Berlin i den vaga förhoppningen att där finna någonting av mina närmaste. Han fann ingen. De överlevandes antal var ringa och alla ställdes inför samma upptäckt. De hade ingen eller ingenting kvar av en sorgen. Det var sammanbrottet. Men det var också befrielsen, inte bara för de överlevande koncentrationslägerfångarna. Skall den 8 maj 1985 högtidlighållas, så bör det ske som en befrielsens dag. Den kom sent, allt för sent för många miljoner människor, men den kom till sist. Skall den nu bringas i åtanke 40 år efteråt, så bör det vara i stillhet och begrundan. Det tyska sammanbrottet, säger Hans Galinski, inträffade inte den 8 maj 1945. Det skedde den 30 januari 1933, när regeringsmakten gavs åt Adolf Hitler. Det var det politiska förnuftets och mänsklighetens sammanbrott.